Ska jag börja om då?
Nej, gör vad du vill. Jag kommer ihåg det första.
Så då flyttade jag då till Bankeryd. Och så köpte jag en bostadsrätt där. Den köpte jag för... För 210 000 tror jag. Men vad som hade hänt då sålde jag ju den som jag hade köpt för 50 000. Sålde jag för 75 000 va? Ja. Så då hade jag 75 000. Men så var det så att min pappas syster, hon hade gått bort. Och hon hade inga barn. Så vi fick 60 000. Så då hade jag hade 75 plus 60 000, vad blir det? Ja, 130 000 typ.
Ja, någonting.
Så då köpte jag en lägenhet då för 210 000. Och så lånade jag den resten, det var väl kanske 40 000. Men då hade jag ju jobb, heltidsjobb, som busschaufför där va?
Mm-hmm.
Och sen så kom ju Kalindi och flyttade in där. Och sen då så var det så att i samma område där, så min brors för detta, hon hade en trea, så jag hade ju köpt en tvåa och hon hade en trea och hon skulle flytta därifrån va. Så hon frågade ifall jag var intresserad av att köpa hennes trea. Och då så, och han den här, vad heter han, en som Kalindi kände, han heter, jag vet inte om du känner till honom.
Var är han ifrån?
Svensk.
Är han från Borås?
Nej.
Inte Madagivan då?
Nej, inte Madagivan.
Ja, vilket fall.
Madavendrapuri heter han.
Alltså.
I alla fall, så han ville flytta till Bankeryd då va? Så då sålde jag den tvåan till honom. För 200...
Är det för detta Manupria?
Ja, just det.
Ja, men då vet jag självklart.
Ja, jag tror det var han hette Manupria.
Ja, nu heter han Manavendrapuri. Ja. Han jobbar med i Radhe Krishna förut när jag var där.
Ja. Så i alla fall, han köpte den då för jag tror 275 000 eller något sånt där va. Den här toan då va. Och så köpte jag den här trean från min brors för detta då för 315 000. Och sen så fick jag väl låna lite till där då va. Men sen bodde vi 2 år där i den trean. Och sen fick vi för oss att vi skulle flytta till Huskvarna då. För att Kalindi hon trivdes inte där i Bankeryd. Av någon anledning. Så okej, men då, vi hade bott där 2 år. Vi hade köpt den för 315 000.
Mm.
Och sen så var det då en dam där. Hennes, de hade skilt sig. Så hennes man bodde i en lägenhet också i Bankeryd, bara huset bredvid. Och de ville gärna ha nära varandra för de hade barn då va, så att barnen inte skulle behöva. Så hon var jätteivrig då va, och köpa den här lägenheten då. Och så jag sa då att ja, men jag går inte under, vad var det jag sa, 515 000, något sånt där va. Men hon sa, jag köper den. Och hon var jätteglad då, hon köpte den för 515 000. Så på 2 år där så blev det 200 000 där, från 315 000 till 515 000. Så det blev 200 000 där på 2 år. Och så då hade vi 515 000 och då köpte vi en lägenhet i Huskvarna för 600 000. Och sen i alla fall då. Ja, sen då när vi hade bott en liten stund i Huskvarna där så vill vi inte Kalindi igen tror jag. I alla fall på någon anledning så vill vi inte bo kvar där längre i Huskvarna. Och då hittade vi en lägenhet i Tenhult som var billigare då va. Så då sålde vi den lägenheten där, men vi gick lite i förlust så vi gick inte så mycket vinst där. Och sen då köpte vi den där, men då köpte vi den där lägenheten i Tenus så köpte vi en sån här sommarstuga utanför Aneby där.
Mm.
För 300 000. Nej, var det? Ja, 300 000 tror jag. Och den hade vi då kanske också 2-3 år eller något sånt där. Men så fick vi för oss att vi ville köpa ett hus då, va. Och då kom det här huset till, vad heter det, jag kom ut på marknaden då. Och de ville ha 785 000 för den. Och så var det en gubbe här i trakten som han hade gett 650 000 i bud liksom. Och så började vi buda då, va. Och då så... När vi bjöd 700 000 då hoppade han av och vi var de enda kvar då. Va?
Uh-huh.
Så ja, då fick vi fick det för 725 000 det här huset. Va?
Wow.
Och men då så sålde vi den där för 400 000 den där, vad heter det, sommarstugan då. Så sålde vi också den där lägenheten där.
Uh-huh.
Och så det var inte så mycket kvar då, så vi kunde låna här, va. Men sen då, för jag fortsatte ju köra buss i Jönköping, så jag köpte med en jag hade lite pengar där då, så att då köpte jag med en etta där för jag också tror jag 450.
Lägenhet eller hus,
ja,
jag på.
Ja, så jag köpte en etta där i Huskvarna för 415 000. Och sen hade jag den där när jag körde buss. Efter 2 år så tänkte jag, men kanske jag kunde ändå börja pendla liksom. Mm. Så jag prövade några gånger att pendla, men det går ju bra det här, va. Så vi säljer den, va. Och då när vi började sälja den så var det stort intresse för den här ettan då, va. Och det var det en snubbe där, han var i Stockholm, han bodde i Stockholm.
Stockholmare också, det låter bra.
Och han jobbade på universitetet i Jönköping, va?
Ja, ja, ja.
Och det var ju flera som bjöd där hela tiden. Och han bjöd på då, va? Så till slut så gav de andra upp då, va? Så då fick han ju då, han var ju glad liksom. Så han fick ju den för 925 000.
Jag tänkte det.
Så då gjorde vi en vinst där på nästan 5,5 miljon liksom, va? Och så, ja, så klart man fick ju betala lite skatt och sådär då, va? Men då kunde vi betala av det här huset, så då hade vi inga lån på det här huset. Ah. Och så, ja, så var det löst alltihopa liksom.
Än ett exempel på Krishna.
Ja, det var liksom, när vi gjorde, vi flyttade liksom. Och det var, hela tiden så var det liksom, ja, folk som ville sälja och så, och alla var nöjda liksom. Och liksom, ja, de var jätteglada för att få det priset som man sålde det för liksom, va. Och ingen var... Ja, och sen att vi fick det här huset då, och det var ingen annan som, vi hade bara en som motbjudare, och han bara
drog, motbjudande.
Eller motbjudare liksom. Så vi fick det här väldigt billigt, det här huset då. Ja, och så fick vi det avbetalat då på grund av att med den sista, vad heter det, lägenhetsaffären, så fick vi liksom pengar då liksom, så att vi kunde...
Alltså vilken story.
Ja,
alltså
det är bara Krishna liksom.
Alla har såna här stories.
Ja.
Ja, men det är som när vi då, jag bara kliver ut ur riskon, har ingenting alls.
Nej.
Och så fick jag en lägenhet där uppe i Bromma, kom plötsligt en hyresrätt i Bromma.
Ja.
Folk skulle gå över lik för att få en hyresrätt i Bromma, i det området, det finaste området i hela Stockholm alltså.
Ja.
Jag tänkte inte spåra det liksom.
Nej.
Okej, liksom hyresrätt 2 i Bromma. Och sen så tänkte jag, nej, vi vill inte bo här. Så tänkte vi, ska köpa ett hus nu i Skåne.
Ja.
Inget jobb.
Nej.
Helt nystartat företag utan inkomster överhuvudtaget. Ja. Åker man ner till Skåne och köper ett hus för 300 000, det vet jag vi hade i Volksjö.
Ja.
Ett stort rackarns hus, 160 kvadrat och 2400 kvadratmeter tomt.
Ja.
Ja. Och så går vi bara till banken där i Valsjö för, kan vi få ett lån här? Ja, ja, men det är inga problem. Liksom. Jag har ingen säkerhet, ingenting alls utomhus. För det är ju så på landet.
Ja, det var det, men nu är det inte så
länge. Det tror jag inte heller. Men jag menar, där ute var det verkligen så.
Ja, på den tiden.
Är du liksom, ska du bo i byn, då litar de på dig. Liksom.
Ja.
Mm. Fast det var en massa knarkare som utlokaliserades till den. För att de såg att vi var ordentligt folk.
Ja.
Så att det räckte på något sätt. Och sen så renovera. Så sålde vi det för 640, alltså dubbla priset ungefär.
Ja, ja.
Som vi säger, jag vet inte var de tog pengarna och pengarna. Ja. Jag startade aktiebolag liksom med min del och Yoga Mala tog sin del. Och,
ja.
Så att, men jag tänker ofta på det. Jag sitter här med alltså fantastiskt område i en hyresrätt.
Ja.
Var fick jag den ifrån? Alltså... Folk, det är sånt man köper av svartmäklare annars. Man får betala 300-400 000 kronor för en sån.
Ja, mer får du betala.
Förmodligen mer idag. För att just det vad som hände då, det gick ju inte bra. Men i alla fall så vi fick ju en femma ett tag vid precis nära pojkarnas skola. 100 meter från skolan. Ja. När jag skulle börja skolan. Ja. Okej, okay. Kristofferskolan. Skulle bara skolan. Jag satt med Gunnar Nilsson som jag jobbar ihop med. Han är tv-killen som kände primärerna var Jonas Warnby. I samarbete ett tag. Och så sa jag det. Han fick ett telefonsamtal.
Nej.
Alltså det är också en sån här tripp. Vi sitter där. Vi bara experimenterar kanske. För att han var ju med och startade Z-TV. Och vi ville göra någon typ av online-tv. Liksom, experimentera med moderna stilar och sådär. Innan, ja, det var mycket streaming då. Innan streaming kom.
Mm.
Så i alla fall. Så får han ett telefonsamtal. Och så var det kaos. Vi bor liksom i en 43 kvadratmeters liten pyttelägenhet med två tvillinggrabbar liksom som kryper omkring överallt. Det var, för mig var det okej, men jag gammal, de kunde inte stå ut. Liksom. Så jag visste inte, hur ska jag få hålla ihop familjen? Liksom? Hon ville skiljas och allt möjligt. Och så där. Du är helt värdelös, du borde ha en lön på 40 000 i månaden stadigt, fast tjänst. Och jag sitter där och frilansar liksom, och översätter böcker. Och, det var ett helvete alltså. Och sen... Så plötsligt så, när hon var i Kina, så ringer det på Gunnars telefon. Så sa han, okej. Och så sa han att, jag fick just ett erbjudande om en femma 100 meter från Kristofferskolan.
Uh-huh.
Jag behöver den inte.
Uh-huh.
Så jag vet inte vad jag ska göra med det där. De ska ha 200 000 för den.
Uh-huh.
Det var en svartmäklare då som ringde. 200 000 eller någonting, eller något tre.
Ja. Uh-huh.
Alltså det var en jätte... I två etage.
Ja.
Så jag bara liksom... Gunnar! Ge den till oss! Och han liksom... Oh, det är möjligt, det kanske är det.
Ja.
Vi kan göra så här då att... Då gick han hem och så kom han... För han pratade hela tiden om att hans... Han har liksom en tendens att göra kvinnor med barn, den där mannen. Han har attraktion till just att göra kvinnor med barn. Jag vet inte varför, det är någon sexuell grej han har. Så att han hade fått ihop med en tjej som han hade fått barn med. Men han hatade henne och hon tyckte inte om honom heller. Så de bara bråkade hela tiden. Hon manipulerade honom hur mycket som helst. Han bara klagade hela tiden. Så han ville bara bli av med henne. Han försökte komma på hur han skulle bli av med henne. Det var allt vi pratade om när det gällde kvinnor. Så i alla fall. Så han gick hem och så kom han tillbaka till mig. Sen sa vi kan göra så här då. Att ni investerar 100 000.
Mm.
Eller lånar mig 100 000. Du lånar mig 100 000.
Mm.
För att de behövde 100 000 till för att få den här svart. Eller han. Och så får du liksom bo i andra hand. I ett år eller två år hade vi egentligen bestämt. Och han skulle inte gett mig in i det liksom.
Mm.
Och sen under den tiden då har ni någonstans att bo. Och dessutom kan vi få ta över den sen. Och jag frågar, tror du att vi får? Ja, men jag behöver den inte liksom. Jag vill bli av med henne och sådär. Jag har ingen flickvän eller någonting längre. Alla barnen var vuxna och sådär.
Mm.
Så vi gick på det. Och jag ringer Yoga Mala i Kina liksom. Och vi har fått låna 100 000 av henne. Det är jättekänsligt. Och då förstår jag nu efter att hon hade bara planerat att skilja sig från mig.
Mm.
Och visste inte jag då. Så fick dit 100 och hon var irriterad på mig för det.
Mm.
Och så kommer hon tillbaks. Och där har jag liksom världens finaste lägenhet 100 meter från skolan.
Mm.
Och hon ser bara sur ut. Hon har förmodligen tänkt komma tillbaka och säga att vi måste prata, jag tänker skilja mig.
Ja.
Och så kommer det till en femma. Oh boy. Men i alla fall så nästa, efter ett år bara.
Ja.
För jag tillbringar typ 2 månader eller 3 månader med att flytta in. För vi började bygga till ett rum för Chris.
Ja.
Och jag gjorde det på ett smart sätt. Så man, det var inga skruvar och spikar in. Man kunde ta bort hela rummet om man behövde sen.
Ja.
Så att jag höll på och slet med det. Och så, perfekt nu liksom.
Ja.
Och så på min födelsedag efter det ett år så kommer Gunnar liksom. Du, ni måste flytta ut härifrån.
Ja.
Och vadå? Vi har ju liksom bestämt att det ska vara 2 år. Ja, men det går liksom inte.
Nej.
Ja, det är alltså, jag har gjort henne med gravid igen. Jag har gått och gjort den där tjejen gravid och hon ville ha lägenheten.
Ja, ja, ja.
Han bryr sig inte liksom. Nej. Hon hade bestämt sig att hon skulle ha den lägenheten. Det var ingen chans för oss liksom.
Nej.
Åkte vi ut igen och jag fick hålla på liksom, och slipa, släpa och slita och flytta och bära. Jag tror ett ton varje gång fick man bära av alla grejer som skulle hitta det fri. Man hjälpte aldrig till. Jag hade med den trippen. Det var inte du bara går runt och så kommer det pengar och allting. Jag fick slita som en åsna alltså verkligen.
Ja, det första biten då var jag ju själv liksom alltså.
Finns det någon med vatten?
Ja, det är bara att ta kranen där.
Ja, du sa den när du åkte ner till
Skåne. Ja. Så då hade jag inte så mycket. Ja, du ville ha varmt vatten?
Okay. Nej, det spelar ingen roll. Det är någon tid. Jag tror jag tar varmt.
Ja.
Är det något problem?
Nej, du vill värma upp det eller?
Ja, jag bara kör den lite.
Ja, men det finns vatten kvar eller?
Ja, jättelite.
Ja, ja.
Men i alla fall, ja, Chris tar hand om oss. Alla har ju sina stories.
Ja, ja.
För mig, alltså jag... Egentligen är det rätt intressant. Jag bara kommer lite mer på de här subtila grejerna. För hon håller på med astrologi eller nej? Eller
ja,
någonting åt det hållet.
Hon håller på att lära sig.
Tarot och sådana grejer. Ja. Därför att när vi skulle gifta oss, jag tänkte på det faktiskt häromdagen precis, så gjorde Korsalja vårt horoskop.
Ja.
Och så sa hon liksom, för jag tyckte vi passade jättebra upp, så sa hon någonting bara, du har ett behov av frihet och hon har behov av att kontrollera.
Uh-huh.
Det kan bli lite problematiskt. Och jag sa, nej men kärleken går först och du vet allt det här var totalt illusion.
Uh-huh.
Men det var exakt vad vi fick dras med.
Uh-huh.
Att hon gav sådana här hintar att det här kan, vänta det går så bra det här. Och sen, för du vet det här med prashna och allting som hon är på med. Kommer du ihåg det?
Nej.
Alltså när precis innan Harikesh lämnade så startade de ett företag som heter Prashna. Företag sådana här Harikrishna projekt. Det är en speciell typ av vedisk astrologi.
Mm-hmm.
Där man bara typ ställer en fråga.
Mm-hmm.
Man bara ställer en fråga och så får man ett svar. Jag fattar inte riktigt hur, men det är väldigt mystiskt det där.
Mm-hmm.
Så Korsalja, primärna sa Korsalja har tydligen förmågan att lära sig det där, för man måste vara en speciell person.
Uh-huh.
Så att hon har någon annan lite sån där psychic-grej va?
Uh-huh.
Och sen skulle hon kolla horoskopet då för mig och jobba med alla.
Uh-huh.
Och jag väntade på att hon skulle ge mig ett utlåtande.
Uh-huh.
Jag blev liksom sådär förväntansfull och ivrig liksom, hoppas det är bra, om det är dåligt och allt det där. Och så gick jag en utbildning i Tyresö till den här databasadministratör. Och jag åkte ut och åt, det var på sommaren. Och sen så var jag trött så jag bara lutade mig tillbaka i bilen. Det är taklucka där på, det var en Audi 100 på den tiden. Så låg jag och vilade en liten stund och sen så kom jag på, jag skulle ringa Korsalja så jag ringde henne för att fråga. Så pratade jag, sa hon, är du inte klok? För hon visste att jag ringde om den saken.
Ja.
Vet du inte vad du gör? Då var det alltså solförmörkelse precis just då. Och de satt liksom alla gömda in i konstiga tempel liksom. Och skyddade sig mot alla mörka influenser och sådär. För man får inte titta på solförmörkelse. Va? Där ligger jag liksom. Sover under solförmörkelse. I min bil. Och så ringer jag henne. På tal. Alltså prashna handlar om att. Det är väldigt betydelsefullt för utfallet av det när frågan ställs. Ja. Så det var liksom bara total solförmörkelse i hela vår relation faktiskt, 14 år. Och såna, jag tänker ofta på Rahu, liksom bara en sån här mörk som kommer emellan.
Ska jag berätta solförmörkelsehistorier som vi var ute för då?
Ja.
Jo, jag vet inte var, vi hade varit i Jönköping eller någonting. Och så åkte vi, du vet, när man åker från Gränna och så åker man ju Örserum och sen så kommer man, närmar man sig Adelöv där. Efter Adelöv så är det en lång backe ner, det går liksom så här ner.
Ja.
Och sen så är det skog på bägge sidorna där. Nu har de rensat ut lite där, va. Men så åkte vi ner där för den backen, va? Jag körde, va. Och sen när vi kom en bit och så såg jag, det var väl solförmörkelse måste det ha varit, va? Eller var det månförmörkelse? Ja, det var i alla fall, och det var liksom heltäckande, va. Så jag bara, och Kalindi satt bredvid och så sa, titta där liksom, va. Så tittade hon, va, och vi tittade då kort, va. Och precis då så springer en älg framför bilen liksom, va. Och jag bara nitar liksom. Och det var bara liksom, ja, det var precis att vi inte smällde med älgen liksom. Det var liksom, vi hade kunnat hamna
här. Alltså jag tror att, det här också man faktiskt läser om i Krishna-boken där Prabhupada beskriver om det här med omen och sådär.
Ja.
Du vet, han beskriver lite här.
Ja.
Alltså det där tror jag ligger någonting i allt det.
Ja.
Alltså det här med att göra horoskop och sådär och sitta och räkna ut och vinkla mellan planeter och sådär. Jag begriper inte på det, men ibland känns det nästan mer som att den där astrologen använder sin intuition på något sätt för att känna in någonting. Alltså där tror jag att det är, eller så där tror jag att hon är eller han är.
Ja.
Det är liksom kanske inte att de räknar ut det, men att de mer på något sätt.
Ja, de får indikationer.
Ja, de får en känsla för en viss grej.
Ja.
Det är ungefär som när man använder tarotkort och sådär.
Ja.
Var kommer informationen ifrån? Jag tror den kommer från undermedvetna eller från djupare. Jag tror det är någonting sånt faktiskt.
Ja.
Men det är intressant tycker jag. Och det är det jag menar lite också med att det känns som det har varit magiskt de senaste veckorna. För att ibland har jag en sån här känsla av att det som händer mig nu, faktiskt de senaste dagarna, har hänt förut. Ja. Alltså det är det som kallas déjà vu i för sig, men att, har du haft en upplevelse någon gång att någonting...
Déjà vu?
Alltså som när vi pratade förra gången till exempel, och likadant nu, då känns det som att förmodligen har vi pratat om samma saker förut, men bara glömt bort.
Ja.
Eller? Eller så är det bara att det känns som att när man pratar om någonting som är sant.
Ja.
Att det känns som att man har pratat om det tidigare, för det har alltid funnits. Det bara liksom alltid funnits där och varit sant på något sätt. Att det, jag vet inte, det är som att världen är lite... Att det här med att den där grejen har inte hänt än.
Ja.
Det är liksom någon slags begränsad förståelse. Det har hänt, men vi har inte sett... Alltså, jag vet inte vad... Det är någonting mystiskt det där med tid och allt det här som jag...
Jo, men det...
Det är väl det déjà vu är?
Ja, det är det förmodligen.
För det finns ju.
Ja.
Så, jag vet inte. Det blir intressant att se hur det går i världen.
Ja.
Och jag tror att det är en sak som känns väldigt viktig då, det är att de hängivna, Krishnas hängivna, alltså Gaudiya Vaishnava till och med, att de förenas och blir väldigt, liksom blir goda vänner och samarbetar igen.
Ja, ja.
För kom ihåg vad vi gjorde på 80-talet och alltid när vi samarbetade. Så fort hängivna kom så gjorde en maraton. Man gjorde fantastiska grejer.
Ja,
alltså.
Det var ju magiskt.
Kolla vad Paramananda, hur mycket pengar de samlade in med att sälja de där honkymålen.
Ja.
Primärerna har säljat 1000 böcker om dagen. Liksom. Det är helt ofattbart.
Ja. Nej, men det var ju mycket magiska grejer som skedde. Ja,
det var det. Alltså. Ja. Vi tänkte inte så mycket på det.
Nej.
Men vem går ut varje dag, ställer sig på en parkeringsplats och säljer 1000 böcker som heter Bhagavad Gita eller någonting sånt där. Srimad Bhagavatam.
Ja.
Det är helt omöjligt egentligen.
Ja, det är helt... det var ju en del sån här som hade Namananda liksom sålde liksom pallar med liksom.
Ja, det var han som gjorde det där, ja. 1000 böcker. Han gjorde 1000 böcker om dagen stadigt, ja. Han och Navina Nirada.
Ja, liksom. Man fattar inte liksom så på det mystiska.
Så jag, alltså, jag måste säga att Vishnupad hade någon speciell shakti. Alltså.
Ja.
Det, alltså, vi ska, man måste ge honom det. Ja. Innan han spårade liksom ur på något sätt.
Ja.
Så det var någonting. Han hade någon lite sån här, en del sa ju det att han var lite sådär psychic, mystic. Ja. Någonting.
Jag tror det var hela Krishna-rörelsen.
Det var hela Krishna-rörelsen.
Ja. Och det, alltså, jag tror det, min känsla är ju att det var egentligen ännu mer innan de här nya gurusarna kom.
Ja.
Alltså det var väldigt magiskt liksom hur saker och ting pågick. Alltså under Prabhupadas tid, det var liksom helt...
Ja, jag har en teori om det.
Ja.
Att det berodde på att de hängarna på den tiden, de överlämnade sig så enormt mycket.
Ja, ja.
Och bara... ingenting annat. Du vet, det här läggs sinnet på hyllan och bara absorberar 100% i hängiven tjänst.
Ja,
man precis. Gjorde verkligen det.
Ja, precis.
Tillsammans. Man pushar varandra och man gjorde maratons och det ena och det andra. Sen slutar man göra det där, tror jag, efter ett tag. Liksom. Lite komfortabelt i sina positioner och sådär. Och tempelpresidenten, de gick ju aldrig ut och sålde böcker längre. Ja. Och Harry Nam, nej. Ja. Och liksom, det blev lite sådär.
Ja.
Att på topp där. Oh. Kommer du ihåg liksom Vishnupad, han kom ju aldrig på morgonprogrammen.
Nej.
Och kvällsprogrammen kom han aldrig på. Och jag tror att det kan ha varit det där, alltså att då var inte längre den här, för när man, då pratar jag inte heller om att arbeta bara hårt, men när man liksom verkligen totalt är beroende av Krishna och tar skydd hos Krishna på grund av det, då tar han över.
Ja. Och då sker det massa...
Och då händer de här magiska grejerna.
Ja.
Och det kanske faktiskt är lite det som därför jag upplever det här. Därför att Krishna har liksom... jag har blivit pushad så extremt i mitt liv.
Ja.
Jag har ingen annan att ta skydd hos än Krishna.
Nej.
Och speciellt till exempel den här grejen med Suvarna och sådär.
Ja.
Jag liksom... Jag har ingen, alltså jag tycker liksom väldigt, väldigt mycket om henne, men jag har ingen annan.
Nej, alltså, man har lärt sig det.
Radha och Krishna, det är de som bestämmer om det här. Hur ska jag oroa mig för det där?
Ja, precis.
Det är som att grejer bara kommer.
Ja.
Jag tycker det känns mer och mer så nu också.
Ja.
Jag ser olika hängarna. Jag tror inte vi hade tänkt, alltså... om andra kommer till, någon från Anvik till exempel skulle komma hit, klampa in här och se hur han som satt och var sättaren på korsens tidigare bor nu.
Ja.
Han som är i Maja som inte liksom bor i templet längre, och så tittar han på det här.
Ja.
Men du är van vid det.
Ja, och det är liksom, och det är helt uppenbart liksom hela det här som skedde, så att hur det blev så här liksom, det var helt utan, jag hade liksom, när jag lämnade korset då, jag hade liksom ingenting, va. Och
Prabhupada bara sa, det hörde vi så många gånger på den tiden, Krishna provides liksom. There's no problem, Krishna, he will give.
Ja.
Och jag tror att jag känner ofta att det är väldigt viktigt att komma ihåg det där och ha kvar den spiriten som Prabhupada faktiskt gav där.
Ja.
För du vet, det hände någonting sen, man kan inte ge ut gratis mat liksom, det går ju inte, vi måste ha betalt för den och betalt för söndagsfest.
Ja.
Jag menar, vem tog betalt för söndagsfest prasadan förr?
Ja,
sen började de göra det någon gång på 90-talet.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Man, in på Govinda så var man tvungen att stå i kö och betala innan man kom.
Ja. Ja.
Så att det är någonting där, och jag tror att det kan det vara det som händer nu, att vi alla pressas så pass mycket, och sen vi har blivit pressade så mycket så vi bara är tvungna att överlämna oss. Alltså.
Ja.
Och då börjar Krishna ta över nu.
Ja.
Och det vore ganska kul.
Ja. Nej, jag tror det, alltså mycket pågår, och sån här underground tror jag också. connections och sen det här med internet också.
Ja, jag menar, jag ser internet som Krishnas arrangemang bara, hela vägen.
Ja.
Alltså vi kan nå ingen här, men jag pratar med fattare när jag försöker om och om igen. Jag är lite sån som du är med det här med drömidén liksom. Ja. Bara, men fattar ni inte liksom?
Ja.
Bhaktivinoda, Prabhupada, de säger klart typ, använd alla till buds stående media för att sprida Krishna-medvetande.
Ja.
Och nu är det liksom inte längre every town and village. Nu är det every heart and soul. Det liksom går ju rakt in. Folk sitter med såna här framför sig hela tiden.
Ja,
och det enda jag behöver göra är att se till att de tittar på vad jag visar.
Ja, ja.
I tunnelbanan liksom bara, och det är total nonsens, jag förstår inte vad de håller på med. De väntar på någonting.
Ja, och jag tror ju att för det är så mycket nonsens av folk, efter ett tag så blir de blir helt vad heter det, exhausted med allt det här nonsens. Mm. Och sen så dyker det upp någonting som är liksom intressant, det är attraktivt och det är och liksom det är något helt annat, och kristendomsvetande är verkligen är något helt annat då.
Jag tror att det är en renässans på gång. Och jag har en sak som jag faktiskt skulle göra. Höra vad din åsikt är om det.
Mm.
När jag försökte att flytta till San Francisco. Mm. Av allting jag har försökt göra i mitt liv.
Mm.
Efter Harry Kerr så tänkte jag, nej, jag ska flytta till San Francisco. För att jag hade varit där, jag träffat en svenska där som var lite intresserad av. Och så där, när jag jobbade med projektet. Så jag drog iväg dit.
Mm.
Och vi omgicks en del. Och hon tog med mig runt där. Och då fanns det, jag vet inte om jag sa det till dig, det finns en park, Fairfax heter det stället, alltså norr om Golden Gate-bron, det finns små såna här vackra förorter där.
Mm.
En av dem heter Fairfax, man kommer dit, det är naturligtvis bara köpcenter och allting, det är bara det i USA.
Mm.
Och en park i mitten.
Mm.
Och där varje lördag eftermiddag rullades ut en stor matta.
Mm.
Och det var öppet för alla hängivna, alla Vaishnava som ville komma och sitta där.
Jaha.
Och enda regeln var, ta med en lite prasad om ni har någonting som vi kan dela med alla andra, alltså knytkalas. Och ta gärna med ett instrument.
Mm.
Och så satt, jag var med där då några gånger.
Mm.
Jag tänkte, wow, det här var intressant. En matta i parken.
Mm.
Och så satt ett gäng där, det var liksom någon unga tjejer, snygga tjejer för övrigt, hippigt, alltså det var ganska sådär,
var det länge sedan?
Sinnig scen. Det här var 90, när var det, 98 någonting.
Mm.
Och liksom bara sitter där, och det var från alla möjliga gårdiga matgrupper, ungdomar, och alla såg olika ut, och inte många som hade Doti och Kurta, jag tror inte ens jag hade.
Mm.
Och sen drar någon igång en badjan, så sitter man och sjunger badjan där.
Mm.
Och jag tog mig dangan liksom, satt och spelade. Jättetrevligt, bara sitta i en park och spela badjan.
Ja.
Inte att man ställde upp sig inför en publik, utan man bara satt där tillsammans.
Mm.
Och så var det klart, ska vi ta lite prasadam då? Så börjar alla ställa fram vad de har tagit med sig.
Ja.
Och så står det som en buffé plötsligt där, som vem som helst som kommer kan bara plocka åt sig ifrån. Alltså det var så smart.
Ja.
Och jag tänkte många gånger att man borde göra någonting sånt i Sverige.
Ja.
Och då tänkte jag först typ Rolandshovsparken. Jag tänkte föreslå någonting sånt, eller till och med göra det själv. Men jag har liksom bara inte ork och tid att organisera sånt där så mycket längre nu.
Ja.
Men då kom jag till, alltså jag tänkte på Gränna alltså.
Mm. Ja.
Och då tänkte jag på den där friluftsparken där uppe.
Ja,
där folk sitter.
Mm.
Tänk om man bara skulle rulla ut en matta där någonstans på gräset, och så säger man att varje lördag eftermiddag eller vad det nu är, så ses vi där. Man lägger ut en grej på den här I Love Kirtan och alla möjliga ställen, du vet.
Ja, ja.
Det är ju ganska populärt med Bhajans och Kirtan idag.
Mm.
Och plus Vaishnavas in Sweden, jag menar, det är trots allt nästan 500 medlemmar i Vaishnavas in Sweden nu.
Ja, ja.
Facebookgruppen.
Ja, ja.
Är du med där?
Nej,
är du inte
jag är inte med i Facebook.
Är du inte med i Facebook? Ja. Jo, jag startade den för några år sedan, och plötsligt så märker jag, oj, det är liksom, den har blivit någon av Vaishnavas in Swedens viktigaste Facebookgrupper.
Ja.
Som jag sitter och har kontroll över.
Ja.
Men i alla fall, är inte det en bra idé, en sån här matt?
Ja, det ska det kunna vara.
För det är så enkelt, man behöver liksom nästan ingenting mer bara än ett kontaktnät.
Ja, ja.
Och så några stycken som Och kommer det två stycken, tre stycken, så sitter två stycken, tre stycken där. Man behöver inte, man sitter och pratar om allt möjligt.
Mm.
Det var inte ens att de hade sådär, du vet, nu måste vi läsa ur Krishna-bok, utan
nej,
man bara satt och gaggade.
Ja.
Och sen så tog någon fram en bok och läste lite och pratade om, säger det här och det där. Så började man prata om det liksom. Men det kom naturligt i alla fall att det blev om Krishna.
Ja.
Så att jag har gått och tänkt på den på senare tid, att det skulle kunna vara en rätt så fin grej att göra lite här och där.
Mm.
Så bara tanken slår mig just med, när det gäller... Tänk till exempel, imorgon är det midsommarafton.
Ja.
Och min tanke var att jag skulle gärna gå upp hit och, imorgon och se. För de skulle ha midsommarfirande där.
Ja, det brukar de ju ha.
Ja, och jag tänkte nu pröva vi, vad heter det, klostret där borta förra året. Vadstena.
Ja, Vadstena var vi där.
Tänkte, det kan vara kul att pröva i grannar den här gången. Jag tyckte så mycket om det istället.
Ja.
Jag tänkte att det skulle vara en perfekt grej för en midsommar.
Ja.
Att bara ha den där mattan. Så säger man, alla som vill sjunga liksom, mantra och meditation kan komma hit. Och sätta en skylt och prapas böcker till och med. Man kan göra. Sånt skulle jag faktiskt vilja göra.
Ja.
Någon gång. Ja. När jag är gammal.
Jo, men... Det tror jag, men man skulle kanske hitta platser som är inte så vanligt besökna, men som är fina liksom.
Ja, man vill inte sätta sig bara för att väcka uppmärksamhet, utan det ska vara platser dit de som vill vara med söker sig själva genom att man har kontakt med dem online.
Ja, precis.
Så de vet, kolla på lördags kommer det vara i den här Vasaparken där borta under trädet i ena hönan där under, man vet, där bakom buskarna. Alltså det kan till och med vara så.
Ja.
För så att den där, de hade där i Fairfax, det var liksom, det var väldigt sådär privat lite sådär, det gick bara folk runt i affärerna omkring, men det var liksom inte så att alla, för då blir en del störda också av det, och det känns lite pressat, utan lite coolt sådär. Ja,
i Sverige är det väldigt fint, för här har vi ju det här, vad heter det, allemansrätten, va? Så ute i naturen, va? Kan man ju hitta jättefina ställen och men som är helt okej liksom.
Vad roligt att du säger det, för det var en av mina tankar, en rolig idé jag hade där.
Mm.
För att jag brukar ofta gå och promenera ute, det finns utanför Drottningholms slott, där finns en ö som heter Cashön.
Ja.
Och där är sån här liksom urskog i princip, alltså jättevackert. Och så är det en promenadstig runt med stranden.
Ja.
Och där finns en massa såna här, i alla fall fem olika såna här ställen man skulle kunna ha strandparty liksom, eller vet sådär.
Ja.
Jag tänkte man bara skulle ha någon webbsite där man ger GPS-koordinaterna och tiden.
Ja.
Och sen så får se vad som händer.
Ja.
Alltså såna här grejer vore roliga också. Ja. Och så bara ta med någonting, prasadam, gör någonting hemma, offra till Krishna, ta med, dela med er. Ja. Vi gör alla det, så kommer det att bli jättefint.
Ja.
Och sen håller man bara på så länge man håller på. Och fördelen också med sån här grej, sån där matta där det sitter några på, den kan ju ligga där hela dagen och hela natten och vad som helst.
Ja.
Det är inte att alla sitter kvar, utan det kan ju komma och gå folk också.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Så att det är en rolig grej.
Så kan man skriva då att mattan är ute från den tiden till den tiden.
Ja, någonting sånt.
Ja. Ja, så...
Matta parataranangat.
Nej, men jag tycker det är en bra idé.
Ja, alltså det är en grej jag faktiskt skulle vilja göra.
Ja.
Därför att jag tycker jag... om sittande harinam, alltså badjan.
Vet du vad jag tänkte, vad heter det, intuitivt plats som jag tänkte på. Det är ju på toppen utav Omberg där vi var, kommer ihåg.
Ja.
Där uppe skulle ju vara jättefint.
Ja. Alltså, och då får man ju ännu mer den här att det är lugnt och privat. Man sitter inte mitt i där folk går och stör någon och sådär.
Och det krävs lite att komma upp dit.
Men då, alltså, och vad, det som gör det möjligt också nu idag, det är just det att man kan nå ut till många. Och förr var man ju tvungen att ha sådana telefonkedjor och grejer för att man skulle göra sånt här. Men idag är det så lätt.
Ja, precis.
Man kan ha bara, det där är en bra idé.
Ja. Och liknande ställen liksom som är fina naturställen men som ändå inte är så, de är inte så, vad heter det, frekvent besökta, om man säger så.
För att jag tror, det är intressant, för att jag när jag kom till Varsan, då fick jag lite den visionen, och så visade så får han ha samma idé.
Mm.
Är att det ska liksom inte vara, hon vill ju utveckla det mer. Det ska inte vara sådana ställen där det kommer mycket folk, utan Nej. Det ska vara förtrolig stämning, va? Med en liten grupp, men väl mer, alltså för det är ju en davan där borta, alltså.
Ja, ja.
Att det ska vara mer de som har förstått så pass mycket så att de fattar rasa och det här liksom, Vrindavan livet och den grejen, inte bara du vet, du är inte kroppen och den, alltså.
Nej, precis.
Att man behöver inte alltid ha öppet för alla heller.
Nej, precis.
Och det, man kan även göra samma sak med sånt här, att det är liksom grupper som känner sig komfortabla tillsammans med alltså folk. Jag tror det behövs det också, så man inte alltid gör allting som public programs och sådär. Man bara sitter på ett torg och skämmer ut sig.
Nej, precis.
För det är lite, jag tycker i och för sig det ska vara rätt kul. Jag går gatu och harnam också sittande, för det tycker jag är rätt fint med bokbord och sådär.
Nej, vad heter det? Du har sett till, det handlar där Krishna Das i USA som sjunger Kirtan. Och han arrangerar ju bara liksom, och så bjuder han in folk och så har de Kirtan liksom, va. Och men
jag var Ellen Molnia, jag vet vem hon är.
Ha?
Ellen Molnia.
Nej,
nämnde inte jag henne om dagen.
Det är möjligt att du gjorde.
Ellen, hon, sist jag lärde känna henne, inte hur jag lärde känna henne, men jag var hemma hos henne någon gång och de bor utanför Järna. Hon är gift med en musiker, de är ett band helt enkelt, Badjan-band som hon har.
Okay.
Första gången jag såg henne, då spelade jag med Thomas Di Leva och spelade fiol. På Liseberg någon gång på 90-talet, och en tjej som rände omkring, den rödhårig tjej. Men hon sa till mig att jag är en Chaitanya Bhakta. Och hon sjunger som en ängel, alltså. Du kan hitta henne på Spotify. Ellen Molnia. Om du inte har hört henne, du har missat någonting.
Ja, Ellen Molnia.
Hon är från Piteå, tror jag. Eller någonstans där uppåt Luleå. Jag tror det är Piteå faktiskt. Så den där fina norrländska, du vet, de är rätt, som kan vara väldigt fina, de här människorna från Norrland. Mm. Alltså de ungdomarna som växte upp med straight edge och allt det här. Hon är väl liksom den generationen. Så, men hur kommer jag in på henne nu? Jo, det var med, du sa någonting först. Du pratade om någon annan, om musik eller någonting, va? Jo, Badjans.
Ja.
Du pratade om Krishna Das.
Ja.
För då tänkte jag, jag tycker hon är så mycket bättre än Krishna Das. För att hon sjunger med en så fin känsla, alltså en riktig hängiven som sjunger. Jag tycker ibland han känns lite show. Eller?
Ja, jag vet inte. Han är väl inte så, han är väl inte någon jättebra musiker eller så, va. Men jag vet inte, vissa, ibland så är det väl inte sådär. Men vissa, vad heter det, sammankomster, så kändes det bra liksom, va. Men jag tror han bara har den idén att jag bara sjunger så får det bli som det blir liksom. Han är nog ganska anspråkslös, va.
Men är han Vaishnava eller är han någon sån där impersonalist
tradition? Ja, jag vet inte var han kommer ifrån, va. Men han gillar ju att sjunga Hare Krishna och så.
Jo, men varför jag frågar, för att det är nog det faktiskt jag känner skillnaden, att om en impersonalist som bara tror att de sjunger något namn på opersonliga Brahman, då känns det mer som att de upprepar ett mantra och de ibland gör det lite elegant och sådär. Men när till exempel Ellen sjunger, man hör att hon liksom är en hängiven på sätt. När hon sjunger om Govinda, det är liksom precis som när vi gör det, va? Att jag tycker det är rätt intressant egentligen hur det kan vara. Jag tror att kan det vara det att Prabhupada menar att man ska inte höra impersonalister sjunga Hare Krishna, för att då är det väldigt tomt på något sätt, konstigt nog. Men
jag vet, jag kan inte uttala mig om honom, men jag vet att jag har hört, jag har inte lyssnat jättemycket på honom, men jag
vet inte heller, alltså inte specifikt han, men...
Men jag tror att han är väl, han känner sig väl inte som någon stor musiker eller så, utan han vad jag hörde honom när han uttalade sig någon gång, att jag bara tar skydd av sjungandet utav Guds namn.
Liksom. Alltså han är en bakta?
Jag tror det.
Ja, okej. Okay. Som sagt, jag har inte heller någon aning.
Nej.
Det är bara att jag ibland tycker jag, ibland hittar man den där typen av folk bland de här new agerna som jag inte riktigt berörs av på något sätt.
Men jag vet, det
kanske var något med hans röst.
Jag hörde en gång han ledde en kirtan och det var jättemycket folk då liksom, och då det var man kunde märka, men det kan ju också vara publiken som var utav god kvalitet också. Ja. Så.
Men har du hört den här, vad heter det nu igen, från, eller sett den här YouTube-kanalen från Radadesh Mellows?
Ja.
Och när man ser de ungdomarna där, barnen till vår generation, sjunga, då blir jag verkligen, då får jag lite hopp alltså om framtiden. För en del tycker jag verkligen tycks ha fattat.
Ja, ja.
De sjunger så
bara hängivet.
Ja, utan att det känns så hadja eller tillkonstrat.
Ja.
Så det är intressant faktiskt där med Badjan. Jag har tänkt på det mycket på sista tiden att, och också att det inte blir någon slags uppvisning bara heller liksom, utan att man bara kan sitta ner där men ha en fin badjan som inte bara någon entusiastisk bramarsch här som ska slå sortan kamp på medangen för att visa entusiastisk kan jag. Men liksom bara så någon, folk kan komma dit och bara sitta så här.
Ja.
Och sen så kan man ju förklara hur den här meditationen fungerar. Man lyssnar på mantrat och då stänger man av sinnet och man får lugn och och så lurar man dem till att sjunga Guds namn liksom.
Ja.
Eller, så att jag tror att det kan vara väldigt attraktivt. Ja. Och det är så soft och fint.
Ja.
Jag har lättare för det än de här kirtan på stan.
Alltså,
det är ju också bra, men det är bara, jag orkar inte det där längre. Alltså.
Jag hade väl lite svårt också ibland för att, alltså det var så spisigt alltså ibland.
Dels det, och sen också att det är tungt att gå där. Alltså. Speciellt man går med bridanga och så ska man hoppa och greja. Det är liksom det här gymmet.
Ja.
Men sen, och nu är det ju han, vad heter han? Ryssen eller vad han kommer, vad han heter. Man vet inte vad de hängerna heter. Han som alltid leder här i namn numera, jag vet inte vad han heter.
Nej, jag vet inte.
Någon som kom in där från öst. Eller vad vi nu är.
Ja.
Och han ska alltid showa liksom. Han brukar stå på scen och vara lite artistisk.
Ja.
Och då känner man ju liksom inte för att gå med heller. För att då blir man insparkad i sån här cirkel och man ska dansa i mitten och sånt där. Jag är så less på det också.
Ja.
Så att, men det här tror jag på faktiskt. Ja. Jag tror också att för det som finns nu som inte alls fanns förr är ett allmänt intresse för kirtan och bhajan.
Mm.
Jo, varför jag kom in på hon, Ellen Målninga. För du sa att de bara gjorde såna här med att sitta ner och ha en liten bhajan kväll någonstans.
Mm.
Så jag var med på en sån hon hade arrangerat bara hemma hos någon.
Mm.
Snygg lägenhet på Östermalm. Alltså en riktig etagevåning.
Mm.
Var så, jag tror inte det fanns såna lägenheter. Alltså.
Mm.
Jag trodde först det var liksom någon slags religiös organisation eller så som hade, men det var bara en hemlägenhet.
Mm.
Perfekt med kuddar utlagda på golvet, så här stort rum.
Mm.
Och så sitter de där framme, Ellen och hennes man och några till.
Mm.
Ser helt coola ut och jätteduktiga musiker. Mm. Total koll på så pass mycket så att de kan verkligen sjunga bara med känsla och inte bara sitta så där.
Mm.
Och det var så fint alltså.
Ja,
jag fick till och med spela med danga.
Mm.
Fick den stora äran.
Ja.
Men då var det liksom bara folk som kom och droppade in, vänner som kände någon och de tipsade varandra.
Mm.
Så sitter de där och sen går de hem.
Ja. Nej, men jag tror också det att vad som kommer är ju att det finns ju då folk som är faktiskt väldigt duktiga på de här olika instrumenten.
Ja, det kommer ju iskorna också nu.
Ja, och sen så är det ju också då de gillar att sjunga fint och det ska inte vara, alltså när vi, det var en helt annan grej, det var liksom, det var som en riktig röjar.
Och hur blev det så? Jag lyssnar väldigt mycket på Prabhupads vintage bhajan, det är nästan allt jag lyssnar på, alltså de här gamla.
Ja.
Och där använder jag ofta tambura.
Mm.
Du vet. Och så sjunger han bara till det. Och ibland är det inte mycket mer än det instrumentet. Så att jag var faktiskt på nu att studera lite hur Prabhupada gjorde bhajan. Och så tänkte jag till exempel, du vet vad en tambora är eller? Den låter lite som en sitar, men den bara är rytmisk. Så här. Du är ingen sån här musik, jag älskar det. Men i alla fall, då började jag leka med, kan jag få, för jag elgitarr som, och så fick jag en sån här effektpedal av Egavan. Också bara sån här grej som faller på plats. Tänk, kan man inte få den här låta som en tambora? Så gick jag in på YouTube. Hur man får en elgitarr låta som en tambora. Eller sitar. Ställ jag bara in den. Så lät den som en sitar. Och då tänkte jag. Och sen så tog jag D-akkord. Ett enklaste akkord med tre fingrar. Och så satt jag bara där. Och så lät den precis så. Och den, vad jag än spelade nästan så lät det bra. Plocka på strängarna så här. Jag tänkte, man kan ju faktiskt sitta på den här mattan med en sån här. Och så får man en liten högtalare. Och så får man sitarljud som, som man kan sjunga till. Bara lite lära sig det. Det skulle kunna bli rätt så coolt alltså, i en sån här park eller någonting. Det börjar låta som riktig klassisk indisk musik. För att vi gjorde det ju mer. Varför gjorde man det så där? Var det bara för att visa hur entusiastiska vi var? Eller varför hojtar man så och bankar så?
Jag vet inte vad det var. Men det är ju därför man har såna här problem med ringer. Har du också problem med hörseln?
Ja, alltså över 8000 hertz så hör jag inte mycket. Och det har varit så sedan jag var 40 någonting. Så att det måste vara Cartals skada. För att de kan blåsa ut högre frekvenserna. Ja, klockan är 20:20.